Välkomna till Harrisons dramatiska historia.
Nu inleds den femte säsongen av podden Harrisons dramatiska historia. Följ med Dick och Katarina i historien om högmedeltiden.
För idag så ska vi verkligen hoppa rakt in i korstågens tid.
Det religiösa våldets högkonjunktur i Europa.
Harrisons dramatiska historia hör du på www.historia.nu eller där poddar finns.
Jag vet inte när man börjar prata om dem som sockenbarn och notera dem som sockenbarn i kyrkböckerna, men vi vet väldigt lite. Det är väldigt lite forskning gjord. Så väldigt mycket bilden av sockenbarnet är präglad av Harry Martinson, som är ett öde och ett mörkt öde. Det finns en avhandling i historia som behandlar sockenbarn och föräldralösa barn uppe i Norrland, Skellefteå-trakten. Där såg det helt annorlunda ut. Där var det regel att barnen såldes på auktion.
Historia nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
August Teder Blomqvist föddes år 1854 och blev föräldralös som sexåring. Han blir sockenbarn på Lovö i skuggan av Drottningholms slott. Följer man August Teders långa liv får man en ljusare bild av ett sockenbarns öde än den som målades upp i Harry Martinsons kända bok Nässlorna blomma. August är en obemärkt man som får en svår start när bägge föräldrarna dör. Han auktioneras inte ut till lägstbjudande men tvingas ändå byta hem vid flera tillfällen under uppväxten. Med tiden skapar han en egen familj och blir en duktig smed med egen verksamhet. Genom Augusts livsresa kan vi förstå de stora samhällsförändringarna som Sverige genomgick från mitten av 1800-talet fram till mitten av 1900-talet.
Välkommen Anna Götlind, professor i historia vid Stockholms universitet med särskild inriktning på mikrohistoria.
Tackar.
Och välkommen Rolf Lind, samhällsvetare och universitetslektor vid Stockholms universitet. Barnbarns barn till August Theodor Blomqvist, dagens huvudperson. Mm. Men det är lite speciellt här idag egentligen, för att det är ju kanske inte de här... Vi har ju haft mycket kungar och adelsmän och sådana, och stora politiker och så i den här podden förut. Men idag är det egentligen en ganska vanlig smed som föddes i mitten på 1800-talet. Och växte upp utanför Stockholm. Men vem var egentligen August Theodor Blomqvist? Ska du, Rolf, som är faktiskt... vad säger man? Släkting?
Ättling.
Ättling, ja. Säger man. Börja. Vem var han egentligen?
Det fanns ju en berättelse i min familj om August Theodor. Och den berättelsen är ju utgångspunkt för den här boken som jag har skrivit. Egentligen så visste familjen inte så mycket om honom. Man visste förstås när han var född, när han dog och så vidare. Och så var det här att han hade varit arbetat som smed ute på Färingsö. Mm. Plus då en berättelse som min mor hade tillsammans med sin syster om att han var hittbarn och att han hade hittats i en korg klädd i fint tyg ute vid Drottningholms slott.
Mm, i samma områden som han egentligen växte upp i. Alltså.
Visade det sig sen, ja.
Men det visste du inte då?
Nej.
Men du har egentligen, nu har jag inte kollat upp din exakta ålder, men du kanske inte ens har varit, du har inte ens varit samtida med August Theodor.
Nej. Alltså det finns i boken så finns det ett fotografi där jag sitter i knät på hans hustru Kristina Gustava.
Just det.
Och då är jag väl ett år ungefär.
Ja, ja. Men du träffade hans fru i alla fall?
Ja.
Just det. Men För att fortsätta här, ni har skrivit en bok som heter Spår av ett liv. En berättelse om sockenbarnet August Theodor och hans samtid.
Eller jag har bland annat då tittat horisontellt i de här kyrkböckerna som jag brukar säga. Jag har kartlagt de individer som fanns runt August Theodor när han levde.
Mm.
Han var statarunge på en gård ute på Lovö. Då har jag kartlagt alla andra människor på den här gården. Hade han lekkamrater? Vad fanns det för människor på den här gården som
levde nära? Så det är väldigt många individer då?
Det är väldigt många individer. Jag har suttit och bläddrat framförallt i husförhörslängder där människor redovisas gårdsvis och familjevis. Hundratals sidor. Så jag har ju på något sätt kartlagt alla människor i hans nära omgivning. Men det ger också en bild av hans uppväxtvillkor till exempel.
Mm, mm. Men samtidigt är det... Ja, Rolf? Mm.
Jo, så vi inte tappar bort det. För det var ju inte enbart August Theodor Blomqvist då som var det som väckte intresse och nyfikenhet för att skriva den här berättelsen. Utan det var faktiskt en liten detalj som Anna, som professionell historiker, uppmärksammade när hon tittade i de här kyrkböckerna. Och det var en liten notering där det stod FS.
Mm.
Han var fosterson i en smedsfamilj. Och det gick Anna igång på.
Ja, jag var ju väldigt nyfiken på den här hittebarnshistorien som Rolf berättade för mig. Jag trodde ju inte ett ögonblick att den var sann.
Nej, men innan vi hoppar vidare där, om vi säger, för det är ju en fantastisk historia om att han hittades utanför Drottningholms slott i fina kläder. Jag menar, det är ju en så här klassisk saga, är det inte det egentligen? Mm. Man känner ju sagovibbarna. Mm. Men du kände direkt att det här kan inte stämma, eller?
Ja, men jag vet ju att i väldigt många familjer och släkter så vill man ju gärna ha lite blått blod och kungligt blod i ådrorna. Eller vallonblod, det är också klassiskt.
Ja.
Jag blir ju ganska misstänksam. Men jag tänkte, jag kollar upp det, och det gick ju snabbt att kolla upp att han var född i ett båtsmanstorp i Täby. Det tog väl 5 minuter ungefär. Men jag blev ju nyfiken på hur den här historien hade uppkommit, så då letade jag mig framåt genom kyrkböckerna och följde honom. Upptäcker att när han är 6 år blir han faktiskt föräldralös. Mm. Han förlorar båda sina föräldrar. Mm. Och så stöter jag på den här anteckningen i en husförslängd att han är FS, fosterson.
Och vad innebär det att vara FS då vid den här tiden?
Ja, han är fosterhemsplacerad. I samma husförslängd står det också lite längre till höger på sidan att han är sockenbarn. Och där dyker ju det där viktiga begreppet upp.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Det tror jag de flesta ändå har hört talas om, det här sockenbarn. Och det första man kanske tänker på, i alla fall som jag tänkte på, det är ju Harry Martinsson, Nässlorna blomma. Det är ju liksom en klassisk skildring av ett sockenbarn som jag tror ganska många svenskar faktiskt har läst. Men, och där blir det ju också, det är ju en ganska hemsk historia.
Mm, det är det.
Men ni upplever inte att August historia är lika hemsk egentligen?
Inte alls skulle jag vilja säga.
Nej.
Alltså för det som i alla fall växer fram för mig av den här berättelsen, det är ett ganska lyckligt liv. Han levde länge, han fick en stor familj utifrån till synes väldigt dåliga förutsättningar. Alltså bli föräldralös som 6-åring på 1860-talet. Så lyckades han ändå skapa sig en ganska bra tillvaro, tror vi. Han blev smed, arbetade, fick en egen smedja och så
han
vidare.
Han blev egen företagare helt enkelt.
Ja, ja. Mm. Och det här det är i boken som vi har, det här med källmaterial, det är ju inte bara kyrkböckerna, även om det är grunden. Vi arbetar ju också väldigt mycket med fotografier.
Mm.
Och tittar man på fotografierna i boken så kan man ju faktiskt se August Theodor från en ganska ung man då på väg att gifta sig och etablera sig till att han blir en ganska myndig person och man ser hur han åldras.
Samtidigt känner jag också det, men det kanske var så man arrangerade fotografier på den tiden. Det finns en väldigt ett par fina bilder i boken där de står utanför sitt lilla hus där, vad heter det, Smedstorp?
Smedstorp,
Smedstorp. Ja. Mm. Och jag känner, det är ju naturligtvis arrangerat, men det känns en sån otrolig harmoni i den bilden. Med familjen är liksom utplacerad liksom runt huset, inte tillsammans med varandra, men folk ser ovanligt glada ut, för på den här tiden ser ju nästan alltid människor otroligt bistra ut på bilden. Men det finns något leende på flera läppar där. Och så att, men vad ska man säga, om man tänker den här klassiska sockenbarns tillvaron, så det man har hört är ju alltid det här att man auktioneras ut till lägstbjudande, alltså den i socknen som på en regelrätt auktion som är beredd att ta minst ersättning för att ta hand om det här fåbarnet. Men så gick det inte till på Lovön där.
Nej,
August
det finns inga tecken i källorna på att det gick till så. Vi vet att det var så i andra delar av landet. Det är väl belagt av historiker också. Men i Lovö, och jag har tittat då sockenstämmans protokoll till exempel, det finns inga tecken på att man auktionerar ut några barn. Däremot kan jag se i de så kallade fattigräkenskaperna som fördes i församlingen att det var närmast en fast taxa för att ta hand om fosterbarn. Lite mer ersättning för pojkar fick man än för flickor, men ungefär samma.
Varför fick man, det var ju marginellt högre ersättning, men varför fick de?
Det vet jag faktiskt inte. Pojkar kanske ansågs lite mer värdefulla, jag vet inte.
Ja.
Men det är väldigt marginellt, och när vi kommer in i mitten på 1860-talet så är det en enhetstaxa. Det är 50 riksdaler per år, per barn, fosterbarn. Mm, mm.
Går det att få en bild av hur mycket pengar det här är? Är det en skälig ersättning, eller tror ni ändå att det var i underkant? Eller
Ingen aning, faktiskt. Jag har inte tittat på det alls. Nej. Sen ibland får fosterföräldrarna lite extra ersättning för att köpa skor eller någonting annat till sina fosterbarn.
Just det.
För det var väldigt viktigt att de här barnen dels skulle få gå i skola och sen att de skulle få kläder och inte minst skor så att de kunde ta sig till skolan och kyrkan. Och det står också i det här lokala fattigvårdsreglementet på Lovö att det är viktigt att barnen får sysselsättning. En vettig sysselsättning, naturligtvis så att de så småningom ska kunna försörja sig själva.
Att de skaffar sig ett yrke helt enkelt.
Ja. Och jag ser det framförallt på de pojkar jag har följt, de sockenbarn på Lovö som är pojkar, att de blir ofta placerade hos hantverkare och får lära sig ett yrke.
Mm. Men var Lovön på något, vi ändå har närheten till Drottningholm här och hela det kungliga slottet, gör det att Lovön var en annorlunda plats att växa upp på än någon annanstans?
Ja, Lovö är en väldigt speciell socken, det är ett väldigt speciellt samhälle idag också. Mm. Vi har det stora slottet och sen är vid den här
Drottningholm,
tiden,
ska jag säga.
Drottningholm, ja. Vid den här tiden är ju i princip hela Lovö statlig mark, och det finns ett antal stora kronoarrendegårdar. Stora gårdar där man har en stor verksamhet. Mycket statare, men också där det finns gårdsmeder till exempel på flera av gårdarna.
Mm.
Det är inte några småbönder vi har att göra med här som uppe i Norrland till exempel. Utan det här är en väldigt speciell näringsstruktur. Det är ganska få invånare, 900 personer det handlar om. Mitt på ön bor prästen. Han har stenkoll på sina församlingsbor som vi bedömer. Och vår bedömning är att han placerar ut de här barnen på lämpligt ställe.
Kan man säga att prästen Anders Melander här på Lovön är som en socialchef idag egentligen?
Ja, absolut.
Så man kan säga den i förenklingen?
Det är lite tillspetsat,
ja.
men absolut. Alltså, jag tror att prästerna hade en mycket viktigare funktion i dåtidens samhälle.
Mm. De var myndighetspersoner i mycket större utsträckning än vad de är idag.
Det också, men de hade ju kontakt med medlemmarna, eller säger man medlemmar?
Församlingsborna.
Alltså i årliga husförhör och så vidare. Så att de hade nog koll.
Ja, man får ju ändå bilden också av den här prästen att han verkar vara en positiv figur, ska man säga. Jag fick den bilden när jag läste din bok, i alla fall, att det var en bra människa helt enkelt.
Jag tror han var omtyckt och han har gått efter med eller som skrivit om honom i det så kallade herdaminnet sen, om man skriver om alla präster som har funnits. Jag tror att han var en betydelsefull och viktig och uppskattad person på Love. Mm.
En sak som slog mig väldigt mycket också när jag läste boken, det var, och det har jag aldrig tänkt på förut först jag läste den här boken, att det var så många föräldralösa. Och det inser jag ju sen när man, för det här, även om Rolf, du säger att han gjorde sitt gott liv, och Anna, du säger att han blir liksom myndig i sin utstrålning och så här, men samtidigt ser man ju, folk dör ju runt omkring hela tiden. Hans föräldrar var ju inte särskilt, de var ju knappt fyllda 30 när de dog.
De var drygt 30.
De dog. Och jag vet inte hur många sockenbarn man räknar ihop här under samma period som...
I Love var det väl ett tiotal sockenbarn varje år, men det fanns ju fler fosterbarn, det får man inte glömma bort. De är betydligt fler. För det kommer...
Vad är skillnaden på det, fosterbarn och sockenbarn?
Ja, sockenbarn är ju fosterbarn också, men jag kan säga att det utplaceras ganska många barn från Allmänna barnhuset i Stockholm som får nya hem ute på Love.
Men då är det inte Love-socken som betalar
det? Nej, det är det
för.
Inte. Så de kan följa med sina fosterföräldrar om dessa flyttar. Sockenbarnen, de är bundna till socknen. De får inte följa med fosterföräldrarna om dessa flyttar. Och det drabbar ju August Theodor.
Mm.
Hans första fosterfar lämnar Love efter några år, och då får August Theodor inte följa med. För han är socknens angelägenhet. Då måste man hitta en ny familj till honom.
Men drabbar, det låter lite negativt. Man kan ju vända på det där och säga att det kanske var en väldig tur för August Theodor att han var just sockenbarn. Det vill säga att han var ett ansvar för socknen.
Ja. Att hon såg honom och tog ansvar för honom.
Ja, han blev kvar där, och då var de ju tvungna att hitta ett annat fosterhem för honom när den första smeden flyttade till Lidingö eller vad det nu var.
Men hur länge har socknarna i Sverige faktiskt tagit hand om fattiga och föräldralösa och så?
Det går tillbaka till 1600-talet. Det är ansvaret för socknarna att sörja för fattiga och föräldralösa.
Och det har man också gjort ända från den tiden?
Ja, mer eller mindre. Man hade, under en period så kunde man vägra till exempel fattiga att flytta in i en socken. Det kunde man göra om man inte ville ha fattiga. Men det här reglerades sen på allvar i mitten på 1800-talet. Då får en första ordentlig fattigvårdsförordning 1847, där det fastslås tydligt att det är socknarnas ansvar att ta hand om äldre, fattiga, föräldralösa.
Var det här väldigt noggrant reglerat, eller var det liksom bara liksom att ni ska ta hand om dem, punkt slut?
Det var ganska mycket upp till socknarna att själva utforma ett lokalt reglement, och det gör man på Love. Men det finns vissa föreskrifter, till exempel här att barnen ska gå i skola. Det är jätteviktigt.
Mm.
Men det var ju också reglerat vilken socken som hade ansvar för ett visst barn.
Mm.
Det här med hemortsrätt, som det heter, att man måste ha bott i en socken en viss tid för att man ska vara ansvar för den socken. För August Theodor, när hans föräldrar dog 1860, så var de statare på Ulvsunda slott.
Just det.
Som då var en del av Bromma socken. Va?
Mm.
Men familjen hade inte bott på Ulvsunda mer än cirka 4 månader. Och det, eftersom det gick en gräns vid 6 månader, så det innebar att August Theodor var ett ansvar för den socken som han kom ifrån, Love, och inte Bromma socken.
Mm.
Och det var väl hans smala lycka, kanske.
Mm. Varför då?
Därför vi tror ju att hans liv hade sett väldigt annorlunda ut om han hade blivit kvar i Bromma. Han hade kanske då blivit fosterhemsplacerad hos en statarfamilj.
Mm.
Inte fått de möjligheter att gå i den väldigt speciella skola han fick gå i vid Drottningholm.
Vad var det för speciellt med den skolan?
Ja, den var knuten till hovet med en lång historia och en...
Eleverna där hade ju en väldigt varierad bakgrund.
Ja, och han fick en väldigt gedigen skolutbildning som vi bedömer. Och det var inte alla barn i Sverige som fick det på 1860-talet alls.
Nej, för det var folk som jobbade inom hovet, deras barn på samma skola.
Mm. Den här skolan hade en överstyrelse som bestod av ståthållaren på Drottningholms slott och ärkebiskopen. Och bara en sån sak, att ha en sån skolstyrelse är ju speciellt.
Mm, mm.
Hade han blivit kvar i Bromma som fosterbarn och sen statarfamilj, då tror ju vi att då hade han förmodligen blivit statare själv.
Mm.
Eller kanske ännu troligare sökt sig in till Stockholm när han blev vuxen.
Mm. Ja. Det är ju också en sån här fråga så när man följer hans långa liv. Att, men det är ju ändå så nära till Stockholm. Men att han aldrig... Ni spekulerar lite fram och tillbaka, men ni är ändå så här försiktigt akademiska. Men varför tror ni att han aldrig flyttade in till Stockholm? Det var ju bara en båtresa bort egentligen.
Kärleken.
Du tror det? Ja.
Ja, det får vi säga att vi gör.
Ja,
ja, det spelar in, absolut.
Ja. Han träffar sin blivande hustru, ja. Vad heter hon? Gustav?
Kristina Gustava.
Kristina Gustava, just det.
Som då växte upp i ett... Torp i Sånga Säby, några kilometer från Smedstorp, där han under en tid arbetade som smedsdräng och lärling.
Mm. Mm. Men vi kan utifrån de historierna som ni har grävt fram här i arkiven och sånt, så får man ju ändå, jag menar, i och med att det gick så pass bra för August Theodor, så kan man väl tänka att han ändå fick en hygglig uppväxt trots dåliga odds.
Absolut, och jag tror att det spelar in också att han blir kvar.
Mm.
Det här att han redan som 6-7-åring, så han hamnar då i första fosterhemmet hos prästgårdssmeden på Lovö. Redan där får han kontakt med det yrke som sen ska bli hans resten av livet. Och under hela uppväxten så bor han hos hantverkare och ett par smeder. Han får en väldigt god grund att få det här yrket, han får skolutbildning. Och ute på Mälaröarna så behövs det faktiskt smeder fortfarande. Även om vi är i ett skede där Sverige industrialiseras, Stockholm växer, drar till sig arbetskraft. Så ute på öarna så behövs det bondesmeder. Och han skaffar sig det här yrket och en yrkesstolthet och möjligheter att bli sin egen. Som också gör att han faktiskt kan vara kvar där ute och försörja sig och få ett gott liv.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Det fanns ju ett sockenbarn som hette Tycho Philip.
Mm.
Och det kanske tycker jag är den mest drabbande historien i den här boken. Vad kan ni berätta om Tycho Philip?
Ja, det kan jag ju också säga att jag håller med dig helt om det mest drabbade. Jag har inte ens ett efternamn på pojken.
Mm.
Det är en liten pojke. Han kommer med sin ogifta mor till Lovö, inflyttande. Han är liten. Hon jobbar som piga på en av gårdarna men dör ganska snart, och då befinner sig de två på fattighuset på Lovö när hon dör. Han blir då sockenbarn. Han har bott så länge på Lovö. Han blir fosterhemsplacerad. Han bollas fram och tillbaka. När han är 3 år så köper socknen in honom på Allmänna barnhuset i Stockholm för 300 riksdaler. Det är en ofantligt stor summa.
Mm.
Varför gör man det? Vi har ingen riktig förklaring, men vi kan se det i fattigräkenskaperna. Man betalar så mycket för pojken för att han ska hamna där. 3 veckor senare är han tillbaka i ett nytt fosterhem på Lovö. Kort därefter dör han.
Mm.
Det står ingen dödsorsak i död- och begravningsboken, men jag kan se en husförslängd att prästen har gjort en liten notering om att pojken är blind och dövstum.
Mm.
Och då ser man framför sig en väldigt svårt handikappad pojke.
Mm.
Intressant dock är att vi kan se i fattigräkenskapen att socknen betalar mer till hans fosterföräldrar än till något annat barn. Man får mer ersättning för att ta hand om den här pojken.
Mm.
Om det nu är för att han är svårplacerad eller vad det beror på.
Mm, mm, mm. Så att det var ju, men samtidigt det var så också en, det har vi redan berört, men jag skulle vilja fördjupa mig ytterligare här. Men menar, hur, har man någon bild av hur många föräldralösa barn det fanns i mitten på 1800-talet i Sverige? Liksom? Det är svårt att säga.
Ja, det många var de. Mm. Väldigt, väldigt många. Något som vi faktiskt inte nämner i boken, men som jag upptäckt, är att August Theodors pappa var också sockenbarn.
Okej.
Okay. Ja. Vi har inte tagit upp det. Vi visste väl inte riktigt hur vi skulle göra, men han var det faktiskt också. Bodde i fyra olika fosterhem i nuvarande Upplandsbro.
Ja. Men jag tänker ju också, man hade ju mycket kortare livslängd den här tiden, och jag menar, en enkel infektion kunde ju i princip vara döden egentligen. I något som vi idag bara löser med ett rent rutinärende. Liksom.
Mm.
Så att jag menar, det fanns ju många, hade man otur så kunde man ju stryka med rätt tidigt.
Oh ja.
Ja. Och så, jag tänker, jag vill inte spela det någon roll också, för det slog mig också att vi är ju i en tid när samhället börjar förändras snabbare, och det kan ha en större rörlighet där folk rör sig över Sverige. För att jag utgår från, när vi inte hade så stor rörlighet, så var det framförallt kanske släkten som ändå tog hand om sina föräldralösa släktingar, eller? Eller blev man sockenbarn då också?
Ja, det är ju en stor rörlighet som sagt. Och i August Theodors fall så han har ju ingen släkt i närheten.
Nej. Och man tar sig inte besväret att leta det. För han hade väl ändå några slags släktingar?
Han har en morbror, men som har flyttat iväg till en annan socken. Och här rör vi oss i en samhällsklass då. En statare framförallt runt Stockholm. Mm. Och de flyttar ofta och mycket och rör sig. Det är en rörlig grupp i samhället.
Mm.
Som han tillhör då.
Mm.
Men jag tycker att det av den här undersökningen då framgår att det fanns alltså strukturer i samhället som såg till att ta ansvar för de svaga i samhället. Alltså det fanns en omsorg och kanske också solidaritet, även om det också var väldigt eländigt och fattigt och folk dog. Va?
Mm, mm.
Kanske att man brydde sig om varandra lite mera i den tiden än vad vi gör idag.
Mm. Lovön låter väl ändå som ett hyfsat, vad ska man säga, välmående område i Sverige den här tiden. För jag tänker mig, om vi tänker med den klassiska Harry Martinsons uppväxt då i Blekinge. Som ändå är, någonstans är väl någon slags utkant av riket ändå. Utan att veta allt för säkert kan jag tänka mig att det ändå var fattigare där.
Mm.
Egentligen känns det som man vet väldigt lite om sockenbarnen egentligen. Alltså, men de har funnits då ända från 1600-talet och ända fram till i princip i början på 1900-talet.
Eller? Jag vet inte när man börjar prata om dem som sockenbarn. Nej. Och notera dem som sockenbarn i kyrkböckerna, men vi vet väldigt lite. Det är väldigt lite forskning gjord. Så väldigt mycket bilden av sockenbarnet är präglad av Harry Martinsson.
Mm. Som är ett öde då?
Som är ett öde och ett mörkt öde. Det finns en avhandling i historia som behandlar sockenbarn och föräldralösa barn uppe i Norrland, Skellefteå-trakten.
Mm.
Där såg det helt annorlunda ut. Där var det regel att barnen såldes på auktion. Så att det viktiga är tänka på att man måste ner på den här mikronivån, den här lokala nivån, för att se just de här variationerna och skillnaderna i hur samhället tog hand om till exempel föräldralösa barn. För det är stora skillnader som vi bedömer. Hade han blivit föräldralös in i Stockholm, hade han alldeles säkert hamnat på Allmänna barnhuset och sen blivit fosterhemsplacerad någonstans.
Skulle det vara ett sämre eller bättre alternativ? Eller? Det är svårt att säga.
Det är jättesvårt att säga. Det hade ju alltså berott på var någonstans han hade sen fått ett fosterhem. Men det är stora skillnader helt enkelt i hur man kan ta hand om den här gruppen av barn, vilka förutsättningar de kan få.
Mm.
Alltså vi vet ju inte säkert, men i alla fall jag tror att det var en väldigt lycklig slump att han flyttades från Bromma till Lovö när han fosterhemsplacerades. För där växte han upp i en helt annan miljö som gav andra förutsättningar för honom att skaffa sig ett hyfsat liv.
Hur många familjer fick han leva i som sockenbarn?
Tre. Först hos prästgårdsmeden i 4 år.
Mm. Sen så det är från han är 6 till 10?
Ja, egentligen. Eller 7 nästan.
Ja.
Sen flyttas smeden från socknen och man måste hitta ett nytt hem. Och då placeras han hos en skomakare på den så kallade Drottningholmsmalmen. Mm. Där det bor hantverkare nära slottet.
Det är som en liten stadsbild precis vid slottet.
Ja. Den här skomakaren dör, som är ung. Mm. Han dör bara efter ett år i difteri.
Mm.
Men då får faktiskt August Theodor bo kvar hos hans syster som har blivit hemkallad för att ta hand om den här pojken. Och jag tror, eller vi tror, att det är säkert för att han ska kunna gå klart skolan. Han bor nästan granne med skolan då på Drottningholmsmalmen.
Mm.
Sen, när skolgången är avklarad och han har blivit tonåring, då flyttar han till ett tredje hem. Men det blir återigen hos en gårdsmed på en av de stora gårdarna på Lovö. Och där är intressant. Där är han fosterbarn då ända fram tills han konfirmeras.
Hur gammal var man konfirmerades?
Han var 16 år.
16 år.
Och då upphör socknens ansvar.
Mm.
Då gör man en sluträkning, en slutlikvid med den här gårdsmeden. Men August Theodor väljer att bo kvar 4 år på den här gården hos smeden och fortsätta som smedslärling. Och det är ju ett tecken på att han faktiskt haft det ganska bra där. Han trivs, han vill stanna, han vill lära sig yrket.
Mm. Så att vi kan vara ganska säkra på att han i alla fall hade det bra på sin sista placering. Fast ni tror även på de andra också.
Ja. Vi tror att han hade det, en bra uppväxt generellt. Att han får bo kvar och skomakarens syster, förmodligen för att gå kvar i skolan. Han får en god utbildning, han klarar husförhören galant. Han får högsta betyg av prästen i allt som de betygsätter i husförhören. Så han får en god uppväxt, en god utbildning och en yrkesutbildning.
Mm. Men det finns ju väldigt lite, han har ju inte lämnat efter sig några texter jag talar om. Det var jag förstått så finns det ett brev han skrev till sin vuxna son. Mm. Och det är väl egentligen ganska sent i livet han skriver det här. Vad får man för bild av honom när man läser det brevet? Rolf?
Han har en väldigt prydlig handstil. Mm. Det är det första jag vill svara. Och den hade han väl lärt sig i skolan. Och bevarat hela livet.
Det är väl ett välskrivet brev?
Ja, det tycker jag. Det.
Absolut.
Mm. Men får man någon annan bild av honom? För det vad jag vill lite ute efter här också är, så jag skulle vilja fördjupa mig mer i. Vad kan man egentligen ta reda på en människa som är född på 1850-talet som inte ingår i någon slags elit? Vad kan kyrkböcker och husförhör och sånt? Vad får man fram? Vad kan man ta reda på?
Alltså jag tycker att det vi gör i den här boken det är att alltså vi följer August Theodor. Han är på något sätt den röda tråden i den här berättelsen. Men som Anna sa tidigare, vi tittar hela tiden ut mot det samhälle som han levde i.
Mm.
Och det är genom de utblickarna så får man en förståelse för, aha, är det så här livsvillkoren såg ut på den här tiden?
Mm.
Och då kan man ju utifrån den kunskapen skaffa sig en bild av hur det möjligen kunde ha varit för August Theodor. Vi har ju ganska lite så hårda fakta om honom och hans liv.
Mm.
Men genom att på det här sättet titta ut och fundera kring hur kontexten såg ut så får vi möjlighet att föreställa oss. En annan sak som jag tycker är viktig och som vi inte har berört, det är det här med förändring.
Mm.
Alltså för att vi följer ju då en individ genom hela livet från 1854 fram till 1941, när han dog. Men det är inte bara individen som vi tittar på, utan samhället runt omkring. Och då får man ju en bild av hur samhället har förändrats.
Mm. Vad skulle du säga om, när man tar det här perspektivet, vilka är de stora förändringarna? För att någonting som jag liksom riktigt reagerar lite på, det är att jag märker liksom inte riktigt av det politiska här. Jag märker liksom inte av arbetarrörelsen, jag märker inte av hungerkravallerna.
Nej. Nej, men det är sant. Det är sånt som inte syns i den här historien, och det tycker jag är intressant. Jag har själv tänkt mycket på de här svältåren som ju finns omskrivna nu i en fantastisk bok. Mm. De syns inte här.
Nej.
Det här är ett samhälle som inte påverkas alls. Men det är ju just de åren han är sockenbarn. Det finns inga tecken på det här i sockenstämmoprotokollen till exempel. För det här är Love. Det här är inte Norrland.
Nej, just det.
Och det är viktigt att fundera på vad det är som inte syns, som vi tycker borde ha syns. Samma sak det är att han gör ju inte det förväntade. Han flyttar inte in till Stockholm.
Nej.
Han är ingen Henning Nilsson, vilket han borde ha varit.
Oh.
Om vi tittar på den stora historien. Han borde som föräldralös, när han har konfirmerat, blivit vuxen, dra in till Stockholm, bli industriarbetare och bo i någon av kåkstäderna här, eller ute på Malmarna i kåkbebyggelsen. Han gör inte det. Och varför gör han inte det? Jo, för att han har fått han har skaffat sig ett yrke, en yrkesstolthet, och det är ett yrke som behövs i utkanten av Stockholm.
Mm.
Och det förklarar ju också hans liv och kanske hans livsval väldigt mycket.
Mm.
Att vi inte möter det förväntade tycker jag är väldigt spännande med mikrohistoria.
För det är ganska fragmentariska fakta ni plockar fram egentligen, och sen bygger ni en bild här, men Det är den bilden man kan få av en vanlig individ egentligen, rätt fragmentariskt.
Vi kan ju få hans livsresa så med födsel och skolgång och konfirmation och äktenskap och barnen som föds och flyttningar och så vidare. Det kan vi ju få egentligen alla individer när vi följer kyrkböckerna. Men sen krävs det just det där att man tittar runt omkring individen för att förstå hur samhället såg ut. Hur såg det ut på Smedstorp när han bodde där?
Mm.
Vad fanns det för människor runt omkring honom? Hur såg samhället ut? Det är den kartläggningen liksom om sammanhanget runt, både det tidsmässiga och det geografiska sammanhanget. Då bygger man på det här skelettet som kyrkböckerna ger.
Mm. Mm.
Och det är ju så vi har jobbat.
Mm. Man ser ju till exempel det här med båtar, båttrafiken alltså.
Just det, för den fanns inte i början.
Nej, alltså hur tog man sig ut till Drottningholm med häst och vagn, knaggliga vägar. Men sen kom ångbåtarna då.
De första ångbåtarna kom till Drottningholm redan 1818. Så
det gjorde de.
Mm-hmm.
Där ser man vilken historiker jag är.
Men ångbåtarna är ju jätteviktiga.
Men det växer fram ett antal rederier här. Som
ja.
Det kanske, även om det gick båtar 1818, så det blir liksom
det blir en reguljär trafik då. Så alltså transportsystemet har en jättestor betydelse för hur alltså både enskilda människors liv, men och hur samhället utvecklas.
Mm.
Ångbåtstrafiken växer fram och blomstrar, och sen så mot slutet av August Theodors livstid så tonar ju den ner när bilar kommer och det går bussar ut till Svartsjölandet.
Mm. Samt, när vi tittar på var han bor, om man tittar på var Lovön ligger och Färingsö här, för idag är det Stockholm för oss egentligen, men så kan det ju inte ha varit på 1850-talet, 1860-talet, 1870-talet.
Nej,
då är ju det här ren landsbygd.
Och Bromma inte heller Stockholm.
Nej.
Det är en egen socken med 600 invånare.
Ja, så Stockholm är kanske längre bort än vad vi föreställer oss idag.
Alltså. Oh, ja. Men det som är viktigt också med ångbåtarna, just om vi ska stanna vid det är att det öppnar upp, plus förändringar i lagstiftningen, näringsfrihet och sådana här saker, alltså där kommer ju politiken in, öppnar upp för att utveckla näringslivet på Mälaröarna och framförallt trädgårdskulturen. Och det här är viktigt. Handelsträdgårdar växer upp som svampar i jorden. Ångbåtarna gör det möjligt att transportera in varor till Stockholm. Där behövs det en smed.
Hade han varit på någon annan ställe så kanske smeden hade försvunnit
ja,
i tiden.
Men ute på Mälaröarna finns det behov av hans kunskaper långt fram i tiden. Just på grund av de näringar som då bland annat ångbåtstrafiken ger upphov till.
Mm.
Även om August Theodor på sin ålders höst i det enda brev som finns bevarat av honom klagar på de tröga bönderna som inte kommer med beställningar på vad det nu är för varor.
För då börjar bönderna köpa direkt från fabrikerna.
Eller järnhandlare som kommer.
Mm. Då börjar man se att bondesmedens tid håller på att ta slut.
Just det. Men om August Theodors barn Om jag inte minns helt fel nu så flyttar väl de flesta av dem till Stockholm. Alla flyttar in till Stockholm.
Utom en son som då dog i, han var väl ett år.
Difteri.
Difteri, som du var inne på tidigare. Alla barnen flyttar in till Stockholm.
Så det var ju ändå ett naturligt steg då för människorna på landsbygden runt omkring Stockholm.
Ja, men just när det gäller inflyttningen så är det lite intressant att se att den som flyttade, du får rätta mig om jag inte kommer ihåg rätt, den som flyttar först är väl Ida.
Mm.
Alltså den äldsta dottern som är min mormor. Som gifte sig med en spårvagnstjänsteman. Konduktör och förare blev han senare. Och de skaffade en lägenhet på Södermalm. Bodde på några olika adresser där. Och den, till den adressen flyttade sen alla andra barn som levde.
Så man levde vidare i sina nätverk även om man rörde
på
sig?
Ja. Det blev liksom språngbrädan in till staden för den generationen.
Samtidigt tycker jag ytterligare en tudd, men det var väl så att bli gammal på den här tiden att då fick man vara beredd på att se sina närmaste dö. För det är flera, han överlever ju flera av sina egna barn egentligen. Mm.
Ja, det gör han. Ja, men visst, det ingick i livsvillkoren att förlora barn.
Mm.
Och det kan vi ju se i flera av de öden vi har tittat på, att man förlorar barn.
Mm.
Och hur tar man det som förälder? Det är inte bara det att barn förlorar föräldrar, utan föräldrar förlorar barn. Det är mycket död i den här tiden. Det är svåra sjukdomar, epidemier, som sagt. Och det finns ju inte de botemedel vi har idag. Så att döden är närvarande hela tiden i kyrkböckerna ser vi det väldigt påtagligt när prästen har strykit över ett namn och satt ett kors i kanten.
Samtidigt, vi är ju ganska överens om här att han har fått ett gott liv, August Theodor. Och sen, på något sätt ser jag tycker det är ju ganska få men ändå fina bilder i boken på honom. Och man kan ju, precis som du säger Anna, att han ger ett myndigt intryck när han blir äldre. Men jag tycker nästan han ger ett fryntligt, om ni förstår det ordet. Ja, men han ser liksom trevlig och välmående ut på något sätt.
Ja, ganska nöjd.
Han ser inte, även det finns en annan fin bild när han står med lite små barn framför sig och han har ett stort fint skägg. Han borde vara i 40-årsåldern ungefär vid den tiden. Men han ser inte arg ut och han ser nöjd och lite stolt ut nästan skulle jag säga.
Det är då han har blivit fått en fin position som gårdsmed uppe på Sebbeholms gods i Upplandsbro.
Ja, det var en fin position att
ha. Ja, men han gör ju en, kan vi säga, en smedskarriär där. Sen väljer han att kliva tillbaka och bli bondesmed, men absolut att det var en fin tjänst att vara smed på ett stort gods. Han kan vara nöjd med livet där. Det var bra för honom och han har fått en egen familj.
Och det är också som den här bilden som du refererade till när de står framför huset ute på Smedstorp. Hela familjen är uppställd där. En av sönerna har en cykel.
Som var det ovanligt för den här tiden?
Nej, det kanske det inte var, men det var något man gärna visade upp.
Ja, om man hade.
Och hemmet ser väldigt väl. Man får ju inte se hur det ser ut interiört, men exteriört så ser det väldigt välordnat ut. Det ser fin putsad trädgård och ordning och reda på något sätt.
Och det är väl den bild som min mor Anna-Lisa då också ger av August Theodor. Alltså hon har ju lämnat
efter. Hur gammal var hon då? Så hon har ordentliga minnen av honom eller?
Ja. Mm. Och starka minnen skulle jag vilja säga. För att hon och hennes syster Marianne, de var ute på Smedstorp under 20- och 30-talet, alltså när de var barn och växte upp. Hon funderade, tror jag, genom hela livet väldigt mycket på vem August Theodor var och hur det kom så att att man inte visste vilka som var hans föräldrar. Alltså det här med hittebarns historia. Anna-Lisa, hon hade hela livet så hade hon ett fotografi av August Theodor och Kristina Gustava som stod fram på skänken i hennes lilla lägenhet. Så att han var en väldigt viktig person för henne. Och det här var väl barndomsminnen då från somrarna ute på Smedstorp. Så hon skrev ju ner en berättelse på en 6-7 sidor om sina somrar ute på Smedstorp.
Mm.
Och där har hon ju skrivit ner den här hittebarnshistorien. Men där beskriver hon ju också August Theodor och Kristina Gustava. Och det hon säger om Kristina, om August Theodor är nästan det som du sa. Han var snäll.
Mm.
En vänlig person. Medan Kristina Gustava, hon var däremot lite mer barsk
och sträng. Hon ser lite hårdare ut, synen. Men det finns ju också en fin bild när han är äldre man och så står det ett litet barn och i princip nästan. Och man märker ju att det här lilla barnet kan inte vara mer än 3-4 år och sånt. Ser väldigt trygg ut att stå och hålla honom i benet om jag inte minns helt fel. Så det utstrålar en trygghet allting. Men samtidigt så här, när han dör 1941, så gör man ju en bouppteckning.
Mm.
Och han har ju ändå haft en framgångsrik smedverksamhet där, men det är ju inget överflöd som nu kommer jag inte ihåg, fanns det med en radio till exempel i den här bouppteckningen?
Nej, inte i bouppteckningen, men det finns då i Annalisas, Rolfs mammas minnen, så beskriver hon
att det fanns en radio.
En interiör i hemmet. Men nej, det är ett väldigt enkelt hem man lämnar efter sig. Och det är klart, det här är inget yrke som man blir rik på. Det är det inte. Och bondesmedens tid är förbi när han avlider. Vi kan se det att den smedja som han då övertog i början på 1900-talet för 200 riksdaler.
250
riksdaler. Nu är värderad till 100.
Så den mer än halverat i värde, alltså, ja, trots inflationen.
Precis, så att han behövs inte längre. Det här, hans tid är förbi. Och han har naturligtvis inte kunnat bygga upp någon stor förmögenhet som bondesmed.
Men folkpension infördes ju under hans ledning, ja, eller hur?
Men den var väldigt, väldigt begränsad.
Ja, men han jobbade väl ganska långt upp i åren?
Jag skulle säga att han jobbade precis så länge som han orkade.
Mm.
Han var ju inte anställd, han var ju sin egen. Så han kunde jobba in i det sista tills krafterna inte liksom räckte till.
Mm.
Men som framgår av det här enda brevet han har lämnat efter sig, det är ganska tomt i smedjan och det är inte många kunder han har. De blir färre och färre och färre. Så att de levde nog ganska knapert, enkelt, så in i det sista.
Mm.
Det är inget överflöd.
Inget överflöd.
Nej.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Om man, jag ska tänka mig här, det är ju en fantastisk historia här med det världsklädda hittebarnet utanför Drottningholm och allting som jag menar skulle kunna göra vem som helst i en släktforskare, tror jag. Faktiskt. Men vi har ju alla säkert någon August Theodor eller Kristina Gustava långt bak i historien. Liksom, hur är det om man som släktforskare kan man göra samma undersökning som ni i princip har gjort? Det här är ju en ganska tjock och välskriven bok. Men
i princip kan man ju absolut göra det, men det är mödosamt. Man får läsa in sig väldigt mycket på hur det såg ut i tiden och i samhället och så.
Ja.
Det är mycket jobb att sätta sig in i det här sammanhanget eller kontexten som vi brukar säga.
det tar tid. Sen också om man ska kartlägga just det lokala sammanhanget runt individen. Man får sitta och bläddra husförslängde sida upp och sida ner och kartlägga.
Kanske men allting alla. Finns tillgängligt det idag, finns digitaliserat? Och...
Kyrkböckerna finns ju tillgängliga idag, gratis via Riksarkivet för vem som helst att gå in och titta på. Mm. Sen finns det ju också mängder av släktforskartjänster på nätet. En del kostar pengar och så, men det är tillgängligt för alla. Mm. Det är det här källmaterialet som vi har jobbat med.
Men egentligen först när man går på kontexten som det blir meningsfyllt.
Ja, det är då det blir mikrohistoria och inte bara en rak släktforskning när man kartlägger släktrelationer. För att det här handlar ju om att stå just bredvid individen och framförallt blicka ut på samhället runt individen och försöka förstå det med hjälp av den här individen. Mm.
Det finns en sak till som jag tycker är viktig, både generellt men också för vår berättelse, och det är platser. Mm. För att vi har ju, när vi har skrivit den här boken, jag vet inte hur många resor ut till Färingsö och Lovö som vi har gjort. För att liksom...
Det finns husen kvar? Finns platserna kvar?
Många, inte alla. Smedstorpet där han levde under första halvan av 1900-talet, det finns inte kvar. Det är rivet. Men det som finns kvar, bara för att ta en detalj, kanske en utvikning då. Anna-Lisa, min mor, hade ju den här berättelsen. Och sen genom Anna så fick vi insikten att nej, han var inte hittebarn, han var fosterbarn. Då blev det för mig viktigt att ta reda på var låg den där platsen där August Theodor hade levt och verkat, Smedstorp alltså. Mm, mm. Och det är ju en början på den här berättelsen, att när jag, och boken börjar med att jag beskriver den resa ut till Färingsö som jag gjorde med Anna-Lisa, min mor. Mm. För att det var bara hon som visste exakt var den där platsen låg. Och jag kommer ihåg när vi åkte ut där på Drottningholmsbron och så in på Lovö och så kom ut på Färingsö. Hon visste ju exakt hur man skulle köra. Och när vi kom in på vägen, den svängde lite, de var svacka, så sa hon bara, där var hällarna där jag lekte som barn. Hon mindes platsen.
Så platserna kan vi utnyttja också för att förstå mer av vår historia.
Absolut.
Vår personliga historia.
Och något som vi upptäckte var väldigt viktigt är att vi fick en känsla för avstånd mellan platser. Han rör sig ju i Stockholms utkanter. Mm. Täby, Bromma, Lovö, Färingsö, Upplandsbro. Och vi funderar väldigt mycket på hur tog han sig mellan de här platserna. Och där kommer ju det här med trafik, ångbåtstrafiken in. Och hur rörde man sig? Och idag när vi har kört till exempel mellan Färingsö och Upplandsbro, det tar en faslig tid att med bil ta sig
just det.
Förbi Drottningholm och sen vägen upp till Upplandsbro. Han tog gångbåten. Raka spåret över.
Det gick snabbare.
Ja, absolut. För han fick en tjänst som gårdsmed uppe i Upplandsbro och han bodde ute på Färingsö. Jag tänkte, hur gick det till att han fick den där tjänsten överhuvudtaget? Nej, ångbåtarna, det var självklart.
Det var andra typer av kommunikationsnät.
Helt andra kommunikationsnät som gjorde att han hade mycket lättare att ta sig än vad vi har idag. Mm. En lite spännande sak ändå som vi upptäckte egentligen... När vi var en bra bit in i arbetet, jag fick möjlighet att göra ett radioprogram om August Theodor och veckan efter jag hade gjort det så får jag ett mejl från en Anders Blomqvist som jag inte alls visste vem det var. Det visade sig att det är August Theodors barnbarn, son till hans yngste son. Han har lyssnat på radio och hört en kvinna som pratade om hans farfar och blivit väldigt överraskad. Han tog kontakt med mig. Och han har varit väldigt behjälplig med bilder och det här brevet och olika berättelser. Det som var intressant var att han hade ingen aning om att hans farfar skulle ha varit ett hittebarn från Drottningholm. Han hade aldrig hört den historien.
Så den är skapad i din sida, Rolfs sida av familjen?
Kvinnosidan.
Precis.
Kvinnosidan.
Det berättande.
Mm. Själv däremot, hans pappa var ju då son till August Theodor. Hade varit med August Theodor i Smedjan som ung. Och där hade han fått höra minsann att August Theodor var son till en båtsman. Han hade fått höra vilket båtsmans namn hans farfar hade haft. Han hade en helt annan berättelse om August Theodors barndom. Ja. Som han hade fått sig till livs. Så det finns en
Hur förklarar släkt... du det då?
Jag tror att det finns en släktberättelse på manssidan som August Theodor förmedlade till sina söner i smedjan.
Men han berättade inte för sin dotter då?
Här kan man ju bara spekulera. Ja. Det är så att August Theodors dotter Ida, som alltså är min mormor, hon dog 1942. Och då var min mamma 19 år eller så. Va? Så i och med att Ida, när hon dog, så försvann den där länken som fanns mellan barnbarnet, i mitt fall Anna-Lisa, och August Theodor. Men på Anders Blomqvists sida så levde ju hans pappa Kalle ganska länge.
Mm.
Och kunde då, ja, det är ju bara en spekulation, men att på Anders sida så hade de den versionen. Den var så att säga grundad i direkt kunskap om August Theodor. Men i min familj så bröts den där länken eftersom min mormor dog så tidigt. Mm. Och då blev liksom min mamma och hennes syster, de blev ensamma med den berättelse som de hade fått höra när de var små barn ute på somrarna på Smedstorp. Att August Theodor var hittebarn, och det var ju jättespännande för dem att höra. Och Anna-Lisa skriver att mormor fick berätta många gånger den spännande historien om hittebarnen.
Jag tror ju att mormor samlade de här barnbarnen, flickorna, i sitt kök. Mm. Hon hade sin syster där också, sin åldriga syster, och så tror jag att de där berättade historier för sina barnbarn.
De gillade att berätta en
god historia. Och gillade att berätta en historia om att morfar minsann kanske till och med kunglig. Medan han själv stod ute i smedjan och visste mycket väl att han inte alls var kunglig, utan son till en båtsman.
Men samtidigt, det är ju bara en liten försköning av historien. Därför att August Theodor växte ju faktiskt upp på Drottningholm, i närheten av slottet.
Det var inte helt orimligt.
Nej. Och sen får man väl säga att utan den historien
så hade du aldrig satt igång det här.
Så hade, vi hade inte gjort det. Boken hade inte blivit skriven utan den.
Nej.
Och det visar ju på något sätt skillnaden som finns mellan det som en gång var och det som vi minns av det som en gång var.
Ja, ja. Och hur långt en god historia faktiskt kan bära. Ända in till 2019. Ja, ett stort tack för att ni kom hit idag. Anna Götlind, professor i historia vid Stockholms universitet. Tack. Och Rolf Lind, samhällsvetare, universitetslektor vid Stockholms universitet. Jättespännande att ha er här idag. Tack så mycket.
Tack.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.